kom ut på gatan och var förbluffad. Vad hände nyss? Och i samma stund blev jag osäker på om det verkligen hade hänt. Jag heter Riku Eklund, jag är skådespelare och jag har den stora glädjen att få vara din sommarpratare idag. Det är den 13 september 1994. Jag är 29 år gammal och sitter i bussen på väg från flygfältet Newark in mot New York. Det är min första resa till Amerika. Bussen är proppfull av människor i olika åldrar och med väldigt olika utseende. Det är hett. Luftkonditioneringen fungerar inte. Vi kör genom ett landskap av lagerbyggnader i slummaktiga bostadsområden, stora shoppingcenter, smutsigt, lyxigt, om vartannat. Jag är full av förväntan. Jag ska spendera 3 veckor i New York, tack vare ett stipendium från Kulturfonden. Jag ska se teater, jag ska ta sånglektioner och jag ska leva. Bussen kör vidare och genom bussfönstret ser jag hur byggnaderna blir större. Så plötsligt dyker de upp, skyskraporna, som till slut bildar en helhet som även om jag aldrig varit här förut känns så märkligt bekant. Manhattan. Det är som att vara på väg in i en scenografi. Glida in i en bild som jag har sett otaliga gånger förut i amerikanska filmer och tv-serier. Och nu ser jag bilden på riktigt, för första gången. Före resan hade jag varit i kontakt med min gamla klasskamrat från gymnasietiden, Uja Ahlroth, som studerat i fotograf i New York. Jag undrar om jag möjligen kunde bo hos honom. Och det fick jag. Han bodde på Lower East Side på Manhattan, 7 trappor upp utan hiss, i en liten tvåa som han delade med en kompis. När jag kollade upp området i min lilla guidebok som man använde på den tiden, såg jag att området Alphabet City, som det hette, hörde till farliga områden som man ska undvika. Jag kände mig ändå aldrig rädd under de 3 veckor jag bodde där. Även om jag ofta strödde mig ensam och under dygnets alla timmar. Eftersom Uja, så att säga, var lokal och bofast på Manhattan, fick jag genast tips om vad jag kunde äta, vad det lönade sig att se, och han presenterade mig för sina vänner. Alla utom en kom från något annat håll i världen. Det är typiskt för New York att de flesta ursprungligen kommer någon annanstans ifrån. Man känner sig inte som turist där med den engelska man talar. I New York talar de flesta engelska på väldigt olika sätt. Det som förvånade mig var hur förvånade de var över att jag inte ville flytta till New York. Why not? De blev nästan lite sårade över att jag tyckte mig ha det bra hemma i Finland. Det var dyrt att bo på Manhattan redan då. Jag bidrog till hyran den tid jag bodde hos Uja. Jag sov på golvet på en madrass och hade lite svårt att vänja mig vid kackarlackorna som skyndade att gömma sig när man tände belysningen. Idén med mitt besök var att i första hand se teater och ta sånglektioner för en pensionerad sångprofessor från den världsberömda Juilliard School som utbildar musiker, dansare och skådespelare från hela världen. Professorn hade jag stiftat bekantskap med under 2 musikteaterseminarier i Norden genast efter teaterhögskolan, några år tidigare. För att få en helhetsbild av stan åkte jag på rundtur, först med buss och sen med Circle Line som gjorde kryssningar runt hela Manhattan med avstickare till bland annat Frihetsgudinnan och Ellis Island. Båda imponerande sevärdheter. Jag var ända uppe i huvudet på Frihetsgudinnan och där stötte jag ihop med en amerikanska och hennes 20-åriga dotter som mamman absolut ville para ihop mig med. Jag avböjde förslaget artigt. På eftermiddagarna köade jag vid Times Square vid en speciell kiosk, Tickets, för att få billigare biljetter till de föreställningar jag hade tänkt se. Jag såg bland annat musikalen Les Misérables för första gången och var helt såld. En annan kväll var det dags för Amadeus av Peter Schaffer, den pjäs vi hade spelat på Åbo Svenska Teater ett par år tidigare. Jag minns ännu några av Mozarts repliker ur Amadeus. även om det gått mer än 30 år sedan dess. En gång var världen så rik, så lycklig. Alla resorna, alla ekipagen, salarna där alla log. Alla log mot mig på den tiden. Kungen i Schönbrunn, prinsessan i Versailles och min far gick framför mig med tända ljus och buga. Så stolt var han. Varför är allting borta? Jag är så dålig. Så syndig. Efter Amadeus-föreställningen på Broadway gick jag till sceningången för att om möjligt kunna skaka hand med och tacka huvudrollsinnehavarna. Martin Sheen som Mozart och David Suchet som antagonisten Salieri. Det lyckades. Jag tackade och berömde dem för deras samspel, även om jag ju hoppas och tror att Fred Negendank och jag var bättre i rollerna. Jag hoppas kan man alltid. Rollen som Amadeus på ST var något av ett genombrott för mig som skådespelare. Åtminstone påstods det i ett par recensioner. Och med facit på hand, 35 år av skådespeleri senare, var nog den rollen åtminstone en av mina absoluta höjdpunkter på scen. Då Mozart dör i föreställningen, mitt i en replik, spelas Lacrimosa, tårar. Fortfarande börjar jag gråta när jag hör den musiken. Det blev mycket teater, både drama och musikaler, men även kultur i andra former. Fantastiska MoMA, Museet för modern konst, Guggenheim-museet med flera. Det blev också flera tårar. Den 28 september hade jag sett en föreställning på Broadway och var på väg med buss ner mot East Village. Bussen passerade Times Square och förstrött tittade jag på den textremsa som hela tiden rullar med nyhetsrubriker från New York Times. Och jag läste 800 people killed in ferry accident in Finland. Så försvann texten och följande rubrik rullade fram. Tänkte att jag måste ha läst fel. Jag gick längst bak i bussen medan jag körde vidare och jag hoppades att texten skulle dyka upp på nytt. Det gjorde den. Och jag kunde inte tro mina ögon. Vad hade hänt i Finland? Genast när jag kom fram till lägenheten ringde jag hem från Ojas trådtelefon. Det fanns ju inte smarttelefoner på den tiden och mobiltelefoner var mycket sällsynta då. Över telefon berättade mamma om den fruktansvärda olyckan som skett. Om MS Estonias förlisning. Under de veckor jag bodde i New York var Estonia-olyckan den enda nyheten från Finland som nådde över nyhetströskeln. Även om olyckan skedde i finska farvatten var det bara 13 finländare ombord. Då Titanic sjönk i april 1912 hade fartyget 63 finländska passagerare. De flesta emigranter på väg just till New York. Min egen farfar, ingenjören Lasse Eklund, var i New York då och hade biljett i Titanics jungfrutur åt andra hållet, mot Europa. Han hade varit på studieresa i Amerika för att studera oljeborrning. Han var tvungen att ta ett annat fartyg hem. Hans biljett i Titanic skulle vara fint att ha kvar. Jag tror att de flesta som har minnen från 1994 minns var de var när de fick veta att Estonia hade sjunkit. Jag var vid Times Square i New York. Jag var inte ens 30 år gammal och trots de ledsamma nyheterna från Finland hade jag ändå lust att gå ut och festa. För mig som bara drygt 2 år tidigare fattat vad jag var, alltså att jag var homosexuell, kändes New York som rena paradiset. 2 år tidigare hade jag träffat min första pojkvän och stärkt av att ha honom hade jag kommit ut för mina föräldrar lämpligt dagen före julafton. Mamma grät och beklagade sig över att mitt liv kommer att vara så svårt. Jag försökte trösta henne med att jag aldrig hade känt mig lyckligare ännu. Pappa sa efter en lång tystnad, vad beror det på? Är det inte hormonellt? Kan man inte ta ett piller? Svarade jag. Nej pappa, det kan man inte. När jag över 30 år senare påminde honom om vår diskussion sa han, är det inte hormonellt då? Pappa hade inte lärt dig någonting på 30 år. Men de stödde mig ändå, så gott de kunde, ur sina egna perspektiv. Fram tills att jag fattade vem jag var hade jag levt lite som en eunuck. Tänkte att jag var kanske asexuell. Det är svårt att förstå idag, men när jag var ung på 1980-talet existerade inte homosexualitet i Finland. Eller jo, det är klart att det existerar lika mycket då som nu, men det syntes inte. Det fanns inte på kartan. Så gott som inga homosexuella karaktärer fanns i filmer och tv-serier eller på scen. I den offentliga debatten var de flesta minoritetsfrågor helt osynliga. På teaterhögskolan diskuterades sådana frågor inte överhuvudtaget. Nästan ingen var öppet homosexuell. Så annorlunda jämfört med idag. Jag var utan sex tills jag var 26 år. Säg inte att det var bättre förr. Det kändes som att jag hade lite att ta igen. Och nu var jag dessutom i New York. West Village hade redan länge varit gaystadsdelen nummer ett. Och för mig var det både spännande och härligt att kunna se gaypar gå hand i hand, kyssas på gatan och klubbar och affärer som var riktade till en speciell minoritet. Min. Även om det höll på att ske en rätt snabb förändring i Finland för sexuella minoriteter vid den här tiden, hade det bara drygt 10 år tidigare, fram till 1981, klassats som en sjukdom att vara det jag var och är. Och ytterligare ett decennium tidigare hade det varit straffbart enligt lagen att vara homosexuell i Finland. Och nu gick jag på gator där regnbågsflaggorna vajade i mängder. Under de senaste 5 åren hade jag bott i Åbo, av vilka de senaste 2 åren tillsammans med min första pojkvän, Aki. Vi hade det sådär. Och ärligt sagt hoppades jag lite att någonting skulle hända i The Big Apple. Det fanns en liten gaybar alldeles nära Ujas hem, The Crow Bar, vid Tompkins Square. Där hade jag tittat in ett par gånger och gjorde det även denna kväll. Det var bara 1 vecka kvar av min vistelse och ingenting hade så att säga ännu hänt. Jag beställde en gin tonic, stark och med mycket is. Glasen fylls alltid med is i USA, det är märkligt. Jag ställde mig vid ett bord och spana. Så ser jag en kille med mörkt, halvlångt hår som tittar på mig. Vi tittar länge på varandra. Han går till ett rum bakom baren och jag följer efter. Utan att vi växlar ett enda ord börjar vi kyssa varandra. Först försiktigt, men sen allt mer extatiskt. Vi grovhånglar. Och sen går vi tillbaka till barsidan, vi skrattar och först då börjar vi prata med varandra. Det visar sig att han heter Manuel och kommer ursprungligen från Chile. Han är journalist för en chilensk damtidning Cosas och extraknäcker som försäljare på varuhuset Barneys där han säljer herrkläder. Han talar engelska med spansk brytning och har bruna, intensiva, vackra ögon. Vår långa kyss på Crow Bar, det är början på en fantastisk vecka. Mitt livs största och enda resepassion. Manuel. Manuel. Bara namnet. Vi gick på teater tillsammans, vi gick på museer, satt på kaféer, drunkna i varandras ögon. Vi tog metron ut till Coney Island och promenerade med armarna omslingrade om varandra på stranden. Åkte karusell i den delvis övergivna legendariska nöjesparken. Matade varandra med Häagen-Dazs glass. Vi kysstes på baksätet på olika yellow cabs på den tiden när man inte behövde ha säkerhetsbälten. Jag hade moraliska kval, men pojkvän väntades där hemma, men jag kopplade bort min moralväktare och slöt ögonen och njöt. Jag kände att jag levde, precis som jag hade hoppats på. Jag hade aldrig upplevt något liknande, varken förr eller senare. Vi åt romantiska middagar på härliga restauranger och hade sex däremellan hemma hos Manuel. Jag hängde på varuhuset Barneys i timmar, väntande på att Manuels arbetspass skulle ta slut. Dagen för avfärd närmar sig. Och jag, eller vi båda, visste att då tar det här slut. Men jag ville ännu göra intryck genom att försöka bjuda Manuel på skandinavisk mat i New York. Jag bläddrar bland gula sidorna i telefonkatalogen. Där lyckades jag hitta restaurangen med namnet Aquavit, a Scandinavian restaurant. Jag beställde bord och vi tog en taxi dit på kvällen. Vi hittade knappt, för bara en liten mässingsskylt skvallra om att restaurangen fanns just där. Lika diskret skandinaviskt var det där inne med trä och ljusa färger och dämpad musik och stämning. Vi tog en aperitiv i baren och visade sen till vårt bord. Man kunde välja mellan olika menyer, men något pris för menyn hittade jag inte och det kändes ofint att fråga på ett ställe som det här. Vi åt en härlig skandinavisk fiskbaserad meny med snaps till förrätten och en flaska gott vin till huvudrätten, konjak till kaffe och så ännu en drink på det. Så bad jag om att få notan, öppna den lilla pärmen med räkningen och summan var stor. Manuel sa genast att vi kunde dela på notan, men jag spelade världsvan och sa bestämt att jag betalar. Det var den absolut dyraste middagen jag hade ätit i mitt liv. Och som jag egentligen inte hade råd med. Manuel ville återgälda middagen. Och följande dag, den sista kvällen, åt vi på en chilensk restaurang. Mycket gott även där. Och mycket billigt. Men nu var det ju då Manuel som stod för notan. Följande dag skildes vi åt. Det var svårt. Men jag minns inte att jag skulle ha gråtit den gången. Väl hemma i Finland frågade Aki ingenting. Märkligt nog. Han var annars en närmast sjukligt svartsjuk person. Jag hade stundvis dåligt samvete, men tänkte att det var bäst att inte berätta vad som hade hänt. Jag kunde inte glömma Manuel. Jag fick ett otroligt vackert kärleksbrev av honom. Och vi funderade på att åka till Venedig tillsammans. Det blev inte av. Men ett drygt år senare beslöt jag mig för att åka tillbaka till New York. Då undrar Aki varför jag nu igen skulle dit. Jag förklarade att sångprofessorns lektioner hade varit så bra och att jag absolut gärna ville ta sånglektioner på nytt och att New York är ju ett teaterns mecka och ja, sant, båda två. Jag tänkte att det hela skulle bli en överraskning för Manuel, så jag informerade honom inte om mina planer. Väl framme i New York tog jag metron till Manhattan och sökte omedelbart upp varuhuset där Manuel brukar jobba. Åkte upp för rulltrapporna och till min stora glädje stod han vid samma disk som för ett drygt år sedan. Utan att han upptäckte mig tog jag rulltrappan ner till gatuplan och gick ut för att köpa en bukett rosor och champagne. Upp med rulltrappan igen och så steg jag med förväntan mot Manuel. Då upptäckte han mig och jag såg omedelbart på hans blick att detta inte hade varit en så bra idé. Jag gick fram till honom och han knappt säga hej innan han berättade att han nu var i ett förhållande och det omöjligt kunde bli som förra gången. Jag sa att jag förstod honom, men här får du blommor och champagne. Jag undrar om vi ändå kunde träffas och han lovade att vi kunde gå ut och äta någon kväll. Han betonade att det bara kunde bli det. En middag. Inget mer. Jag höll tillbaka mina känslor och låtsades vara oberörd. Jag vände mig om, gick mot rulltrappan och genast när jag var utom synhåll för honom började jag storgråta. Tårarna forsade fram. Jag kom ut på gatan och samtidigt började det snöa. Stora snöflingor smalt på mina kinder och blandades med mina tårar. Jag kände mig övergiven och ensam i världen. Promenera kvarter efter kvarter ner mot Lower East Side och sjöng för mig själv. There's a place for us, somewhere a place for us, peace and quiet. Snö faller fortsatte. Det kom mera snö än jag någonsin sett falla i Finland. The blizzard of 96 stod det i New York Times. Det var enormt snökaos. Broarna till Manhattan stängdes och det utlystes undantagstillstånd. Folk skida på Broadway och med bil var det omöjligt att ta sig fram. Jag hittade en bar i West Village där jag söp mig full och begrät mitt öde. Överdrivet och lite patetiskt så här på avstånd, men i stunden kändes det mycket tragiskt och svårt. Manuels vänner som jag hade lärt känna under första vistelsen i New York förstod min situation och tog hand om mig så att säga. Jag gick på teater med dem och blev bjuden på mat. Sånglektioner tog jag också och jag ska återkomma till vad som hände på en lektion lite senare. När jag skulle åka med bussen till flygfältet var det stor trafikstockning och trots att jag hade startat i god tid missade jag planen. Där stod jag vid Finnairs incheckning och grät. Igen. Det hjälpte. Jag fick utan extra ersättning en biljett till följande dags flyg och ringde Manuels kompis och frågade om jag kunde stanna en natt hos honom. Det gick fint och jag fick en extra dag i New York. Men när jag ringde hem för att berätta att jag hade missat flyget blev Aki misstänksam och undrade vad jag höll på med. Ingenting, svarade jag. Ingenting har hänt. Och det var ju sant. Den gången hände ingenting. Väl hemma i Helsingfors fortsatte livet med jobb på bland annat Lilla Teatern och Esbo Stadsteater med tv och film. Jag var frilans sen jag hade slutat på Åbo Svenska Teater och hade just då gott om jobb. Även om frilanslivet kan vara nog så svårt. Det var det redan på 1990-talet. Men privat kändes allt inte bra. Förhållandet med Aki var i gungning. Trots att jag upplevde att jag hade gjort fel mot Aki ångrar jag ändå ingenting. Jag skulle aldrig vilja vara utan veckan i New York med Manuel. Mitt namn är Riku Eklund och jag är din sommarpratare idag. Ytterligare ett år senare var jag på väg till New York igen. Den här gången utan större hopp om att få träffa Manuel, även om jag nu var singel och fri. Vårt nära 4 år långa förhållande med Aki hade tagit slut, av olika orsaker, men främst på grund av hans alkoholmissbruk och de problem som uppstod till följd av dem. Aki dog 2014, delvis till följd av hans alkoholmissbruk. Frid över hans minne. I New York såg jag fram emot sånglektioner och teater, bland annat. Jag hade också meddelat Manuel att jag skulle vara i stan och han hörde faktiskt av sig och föreslog att vi skulle gå på teater och äta middag tillsammans. Pulsen steg. Skulle det ändå bli någonting? Vi gick på teater och såg en fantastisk version av Cabaret med Alan Cumming som konferensierare. Alan Cumming var enastående, utmanande, smutsig, flörtig, rolig. Jag hade faktiskt glädjen att själv få göra den rollen 2011 på Alexandersteatern i Helsingfors. En roll som hör till de absolut intressantaste musikalrollerna som finns. Men tillbaka till New York. Efter föreställningen överraskar Manuel med att bjuda mig på middag i en lägenhet som han hade fått låna av en vän. Den var på 30:e våningen med stora fönster och hade utsikt över Central Park. Skulle det bli som hösten 94? En fin middag med mycket vin som slutade i sängen. Men plötsligt insåg jag att förtrollningen var försvunnen. Och det kändes som om bubblan sprack. Den förväntan som byggts upp sedan vår romantiska vecka då för 2 år sedan var borta. Det var en fin kväll, men inte mer än det. Och det var bra så. Manuel-passionen fick ett slut. Vi har ändå fortsatt att ha sporadisk kontakt över årtiondena som följde. Fast nu enbart som vänner. Men minne av Manuel lever starkt. Ungefär ett par år senare träffade jag dansaren och koreografen Anton Laine. Vi var båda med i familjeföreställningen Pojken Blå på Svenska Teatern. Vi har nu varit ett par i över 26 år. Och förmodligen är vi det resten av våra liv. Anton är mitt livs man. Mitt livs ängel. Sånglektionerna återkommer jag till nu. Dem tog jag alltså under flera besök i New York. Sångläraren hade jag träffat, som sagt tidigare, under 2 musikteaterkurser i Norden. Då hade han även sin hustru med sig. Jag minns att hon klappade mig på kinden och sa "You beautiful creature!" Hon fanns inte mer och han var enkling sen och går tillbaka. Jag tog kontakt med honom inför mitt första besök till New York och undrade om han ville ge mig privatlektioner. Det ville han gärna. Jag begav mig till konstnärshuset Ansonia på Broadway Där hade han en fin studiolägenhet med en stor flygel i ett av hörnrummen med fin utsikt över Broadway. Han var en mycket sympatisk gammal man som hade undervisat sig 1940-talet. Han var redan över 80 år gammal men ännu fullt aktiv och hade många elever. Bland annat operasångare och musikalartister i New York men även från Europa. Timmarna bestod av lite vokaluppvärmning och tekniska övningar. Bland annat jobbar vi med att utnyttja falsettrösten och binda ihop den med den normala rösten. Halva lektionen övar vi sen på något speciellt sångnummer ur någon musikal. Jag sjöng bland annat The Impossible Dream ur Mannen från La Mancha. Sånglektionerna hade varit givande och vi kom bra överens. Annars skulle jag knappast ha återvänt år efter år. Men under mitt tredje besök i New York hände någonting som jag inte hade väntat mig. Jag kom på lektion som vanligt och vi värmde upp. Och så frågade han om jag hade studerat mina magmuskler i spegeln. Hur musklerna arbetar då jag sjunger. Han bad mig gå ut i tamburen och där fanns en stor spegel. Och han bad mig ta mig skjortan. Ingenting konstigt med det. Jag sjöng och andades som han instruerade och han höll sin hand på min mage. Så frågade han mitt i allt om jag tycker om massage. Vad säger man till sin gamla lärare? Man svarar ärligt, yes, yes, I do. Och så undrar han om han skulle massera mig. Och plötsligt befann vi oss i hans sovrum. Han undrar om jag var pryd när jag inte tog av mig mina shorts och kalsonger. Nej, sa jag, och så plötsligt låg jag naken i hans säng. Jag minns exakt hur jag låg och hur jag tänkte för mig själv, hur hamnar jag här? Jag kom på sånglektion och nu ligger jag naken på professorns säng och han masserar mig. Han hade själv klätt av sig. Your skin is so soft, sa han. Han rörde ändå inte min bak eller mitt kön. Sen bad han mig massera sig och det gjorde jag. You are so good with your hands, berömde han. Så klädde jag på mig och gick. Jag kom ut på gatan och var förbluffad. Vad hände nyss? Och i samma stund blev jag osäker på om det verkligen hade hänt. Jag ifrågasatte mitt eget närminne, var inte alls säker på min upplevelse. Det är inte märkligt att man kan fungera så. Några dagar senare kom jag på min följande lektion och den var helt normal. Och han kommenterade inte överhuvudtaget det som skett förra gången. Det gjorde mig bara ännu mer osäker på om det verkligen hade skett. Efter det hade jag ännu en lektion till. Och efter den sista lektionen skulle jag betala och räkna i min kalender till 5 lektioner. 4, sa han. Och jag räknade på nytt och sa 5. No, 4. One wasn't really a lesson. Jag svarade, yes, you're right. I shall write about it in my memoirs. Oh, please don't, svarade han oroligt. Det hade alltså hänt. Och han hade tydligen dåligt samvete. Han bad inte om ursäkt, men gav den lektionen gratis. Då var jag väl lite glad att spara in en slant, men senare kändes det som att han så att säga köpte mig för summan av en lektion. Följande gång jag besökte New York var det inte längre aktuellt med sånglektioner. Läraren var i sämre skick och hade flyttat bort från New York för att kunna vårdas av sina barn och bodde på annan ort. Trots det som hade hänt hade lektionerna varit givande och jag hade annars gärna fortsatt med det. Jag frågade flera vänner om de hört mig berätta den här historien förut. Nej, löd svaret. Länge hade jag tydligen omedvetet valt att inte berätta. Antagligen för att jag skämdes. När MeToo-revolutionen kom 2017 hörde jag till dem som välkomnade rörelsen. Jag kände igen mig, främst i kvinnors historier om sexuella övergrepp, även om mitt fall var mycket lindrigare än många andras. Jag kände igen mig i det att jag skyllde på mig själv. Varför sa jag inte nej? Varför gick jag med på att klä av mig naken och bli masserad? Det blev så uppenbart att en person i någon slags maktposition inte får utnyttja situationen. Det var det min sånglärare gjorde. Han utnyttjade sin maktposition. Han var mer än 50 år äldre än jag och han missbrukade sin position som lärare. Utan MeToo hade jag inte förstått att jag inte själv hade gjort något fel. Att felet inte var mitt. Jag upplever inte att jag fått några värre trauman av det som skedde. Men det var absolut fel av honom att göra det han gjorde. Jag har också med rädsla tänkt på vad som kunde ha hänt om han skulle ha gått ännu längre. Vad skulle jag då ha gjort? Jag är rädd att jag bara skulle ha låtit honom fortsätta utan att jag velade. Tanken skrämmer mig. Samma lärare bjöd mig till det privata gym han brukar gå till i närheten, där vi simmade och badade bastu tillsammans. Det var före massageincidenten. Vi gick även på teater tillsammans på hans förslag och så bland annat den gamla musikalen Carousel. Det jag minns bäst från föreställningen var en stor fungerande karusell mitt på scenen. Texten till musikalens signaturlåt går så här. When you walk through a storm, keep your chin up high. And don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky. And the sweet silver song of a lark. Jag har många gånger under de senaste åren funderat kring händelsen med sångläraren. Att jag inte kan ha varit den enda vars sånglektion utnyttjades till annat än att lära sig sjunga. Jag känner en dansk sångare som även han tog privatlektioner på 1990-talet i New York för samma lärare. Jag hade inte varit i kontakt med dansken på många år, men inför det här sommarpratet tog jag mod till mig och ringde upp honom för att berätta min historia och höra om han möjligtvis varit med om något liknande. Det hade han. Han kunde också berätta om flera elever som råkade ut för liknande incidenter. Det var på något sätt trösterikt att höra att jag, precis som jag tänkte, inte var ensam om min upplevelse. I våras, den 17 mars, fyllde jag 60 år. Det känns märkligt. Alldeles nyss var jag ju den där unga lovande skådespelaren som åkte på studieresa till New York. De första 10 åren jag jobbade i branschen var jag yngst eller hörde till de yngsta. Och det har etsat sig fast i min hjärna, att jag är den unga. I höst kommer jag att vara den äldsta skådespelaren på Svenska Teatern. Det är bara så svårt att fatta, åtminstone för mig själv. Jag har med stigande ålder blivit mer medveten om att jag själv har en maktposition i förhållande till yngre kollegor. Och det är viktigt att jag inte medvetet eller omedvetet utnyttjar den positionen. I början av min karriär kommenterades trakasserier på arbetsplatsen av olika slag med att han är nu sån där och han gör nu lite så där. Man skulle inte bry sig om att det gjordes övertramp. Det var liksom en del av helheten som man skulle acceptera. Skillnaden till idag är enorm. Idag inleds till exempel repetitioner av en ny pjäs med att även nämna att det i denna arbetsgemenskap inte accepteras trakasserier av något slag. Om någon upplever eller ser någonting som upplevs som olämpligt beteende finns det personer man kan vända sig till. Det är bra. Det mesta var inte bättre förr. Jag är mycket tacksam över mitt liv och min karriär hittills. Och glad och lite stolt över att jag vågar bli skådespelare. Trots att jag i en början inte fick stöd hemifrån för mitt yrkesval. Under min 60-åriga livsstig har jag lärt mig åtminstone någonting. Och det är att livet inte har några regler. Ingen rättvisa. Men det är värt det. Att leva. Livet. Jag heter Riku Eklund. Och jag har varit din sommarpratare idag. Jag är som jag är. Tack för att du lyssnade.
Dagens sommarpratare var skådespelaren Riku Eklund, redaktör Charlotte Winberg. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.